Ni lyssnar på Radio Tyresö 91,4. Här på Tyresöradion har ni haft möjlighet att lyssna på flera program som handlar om punken i Bollmora på 70-talet. Vi har gjort två program i radioprofilen och författaren Bosse Lutén som har skrivit en roman om hur livet var under uppväxten, särskilt på Sikvägen. Hans bok heter Jag älskar den pojken. En som också var med på 70-talet i punkens barndom var Arne Wikander. Han har nyligen kommit ut med en bok som heter Den tredje punkaren. Han har även hörts presentera sin bok här på Tyresöradion. Tyresöradions egen kulturreporter Niklas Wennergren tog därför initiativ till ett författarmöte i början av april mellan dessa två herrar, där de berättade om sina böcker. Tyresö var på plats och vi spelade in hela mötet. Det finns att lyssna här på tyresö.se. Alldeles innan det mötet så hade det hänt någonting. Och det var nämligen så här att Arne Wikander fick ett pris. Och Tyresöradion med Niklas Wennergren var självklart på plats när Arne tog emot det prestigefyllda Selma-priset som är för debutanter som ger ut egna romaner. Så här kommer en inspelning från den prisutdelningen. Ja, Niklas, ja, du kanske ska be om ursäkt för lite dålig ljudkvalitet. Du tuggar lite för mycket chips ibland, men ändå. Nu får ni lyssna på när Arne får ta emot det här fantastiska priset.
Jaha, här står jag lite bakom och sippar lite vin med vem då?
Ja, mitt namn är Katarina Vastamäki. Jag är redaktionschef för Vulkan.
Och på Vulkan så har man någonting speciellt för sig idag.
Jajamän, idag har vi prisceremoni för bästa egenutgivna bok 2018. Och det är jag som har varit huvudansvarig för Selma-priset under de 5 år som det har varit lanserat.
Det är inte illa.
Nej, det är helt fantastiskt att se utvecklingen. Så många begåvade författare som ger ut på eget förlag.
Hur många skulle du säga gör den här grejen varje år ungefär hos er?
Ja, vi har legat mellan 180 och 200 bidrag per år. I år var det 182 bidrag som kom in. Och vår tanke när vi började för 5 år sedan var att man kanske kunde sålla ut ett antal ganska så enkelt. Men nej, det är många som skriver väldigt bra. Det är ett stort och gediget arbete att gå igenom alla manus.
Mm. Vulkan är ju också ett bokförlag där man ger författare hjälp att ge ut sina böcker till en självkostnad kan man säga, va?
Är det rätt eller?
Ja, kan man säga. Självklart är det här en business och vi har ju marginaler på det arbetet vi gör. Men det vi kan erbjuda idag som inte fanns för kanske 15-20 år sedan, det är professionell hjälp på alla nivåer inom språkgranskning, lektörshjälp, formgivning och så vidare. Så att man kan få fram en riktigt professionell bok på egen hand idag.
Vet du hur många man gör ut på ert förlag?
Jag kan inte exakta siffran, men däremot kan jag säga att vi är störst på utgivna titlar i Skandinavien, så att Vulkan är störst.
Vad kostar om jag vill ge ut mina memoarer?
Ja, det beror på hur mycket hjälp du vill ha. Låt säga att du har skrivit ett manus som du tycker är fullgott som det är och du vill trycka upp några tusen exemplar av den boken, så kan det ligga mellan 25-30 kronor per bok kanske. Skulle du däremot vilja ha hjälp med lektörshjälp, språkgranskning, formgivning, omslag och så vidare, så kommer det kosta några kronor mer.
För man kan alltså få sin egen redaktör hos er?
Absolut. Och alla manus som kommer till Vulkan som där författaren vill ha redaktionell hjälp går via mig. Så är det.
Och du har ju hjälpt en av mina kollegor, eller mina vänner, till att med en av sina böcker i år.
Ja, det är så här att jag hoppar också in i vårt systerbolag ibland på Kalidris förlag och hjälper till med det redaktionella. Och jag har ju förmånen att själv kunna välja vilka manus som jag helst vill jobba med. Och just vinnarbidraget för årets Selma-pris blev jag väldigt förtjust i från början.
Nu är det inte här. Nu är det här fortfarande en hemlis även om Dagens Nyheter har gått ut med det. Men vi kan väl avslöja att det är Arne Wikanders bok Den tredje punkaren.
Ja, det kan vi göra. Och jag vill också säga i med att jag själv sitter i juryn att jag inte då har bedömt just Arnes insats här eftersom jag själv också jobbade som redaktör för den här boken. Men utav de 4 andra oberoende jurymedlemmarna som har varit med i det här arbetet har alla utsett Arne och den tredje punkan.
Det är ju helt fantastiskt. Vad var det som fick dig att tänka så här, det här manuset vill jag jobba med?
Ja, det är så här att har man lite erfarenhet med sig så kan man faktiskt på några sidor se ifall det här är något potential eller ifall det inte finns någon potential. Och man kunde direkt se att han fanns en intelligent författare, en ambitiös författare med otrolig drivkraft och en ambition som går utöver det vanliga. Det här är ingenting som Arne har skrivit ner en eftermiddag, utan det här är mycket arbete som ligger bakom denna till synes enkla och lättillgängliga text. Sen är det en annan sak som är väldigt speciell med den här boken som jag sällan upplever trots att jag läser väldigt mycket manus, och det är humornivån på det hela. Jag kan säga att det här är klass med Arthur Pasolini, som jag ändå tycker är en av de största författarna vi har inom humorgenren.
Ja, det var ingen dålig jämförelse.
Nej, det är det inte, men Arne är verkligen värd det. Han är helt fantastisk och en av de mest lovande författarna i Sverige just nu.
Jag tänker på språket. Det var det första jag fäste mig vid. Dels för att det tog 2-3 sidor innan jag upptäckte att Men hur, här finns ju inga stora bokstäver. Vad tänkte du när du såg det?
Ja, vi har ju stora författare som Anontes exempelvis, portugis, som redan på 80-talet började skriva med bara små bokstäver och till och med utlämnade punkter. Man kunde skriva meningar som var flera sidor långa och så vidare. Så att det här var inget nytt för mig, men jag tycker det var ett väldigt roligt grepp, för att det handlar lite grann om en protest mot det etablerade, vilket storyn handlar om den här punkkulten, och det förstärktes med den här stilen, så att jag blev väldigt, väldigt förtjust. Det som var lite roligt också i morse när jag kikade på TTs pressmeddelande och alla tidningar som har plockat upp den här nyheten, det är att alla har korrigerat titelns första bokstav, D, till ett stort D. Man trodde att det var fel, och det tycker jag var lite extra poäng och roligt.
Ja, det ska jag villigt erkänna. Jag är till och med... Arne har ju korrigerat mig och skrivit det heter punkaren, inte punkaren. Sånt är viktigt.
Ja, det är viktigt. Och saker är det att det finns ju många som försöker sig på lite slang och lite sociolekt och så vidare i sina böcker. Men det är väldigt få som klarar att hålla en konsekvent hantering av detta hela boken igenom. Det är det som skiljer en professionell författare och någon som kanske inte når riktigt lika långt.
Nej, det är ju helt riktigt. Nu så ska du snart gå och sätta igång lite grejer. Men jag tänkte höra lite grann. Nu har jag en ny bok på gång. En uppföljare till den här. Är det otänkbart att den hamnar på ett större förlag?
Nej, det är inte otänkbart. Jag kan säga, självklart inte i linje med vår egen affärsidé, att egenutgivning kan ju vara en språngbrädan vidare till att få sina böcker antagna på det vi kallar för mer traditionella förlag. Samtidigt ska jag väl säga det att det är en väldigt tuff bransch även där. Det är inte så att man per automatik blir såld därför att man är antagen på Bonniers. Utan det handlar fortfarande om att man måste nå ut. Och många väljer faktiskt egenutgivning för att man inte vill ge pengar till mellanhänder i större förlag. Så att visst, kan han testa det, och om inte det går så är han väldigt välkommen tillbaka till oss.
Men jag tänkte med, är det vanligt att sånt händer, att man blir uppsnappad? Är det här ett pris som de stora bokförlagen kollar upp?
Ja, det är inte omöjligt. Det är ju så här att det finns ju i princip inga förlag idag som satsar på debutanter. Och om man inte redan är känd via exempelvis någon programledarroll eller liknande, som inte alls egentligen börjar för att det blir ett bra resultat. Men så är det. Det är kommersiellt snäva ramar, och de här stora kommersiella jättarna, de är väldigt måna att se sig om efter sånt som är kommersiellt gångbart. Och är det så visst finns chansen.
Nu ska du dra igång någonting här, och jag ska gå och dricka mer vin och käka mer ostbågar. Men tusen tack för att du dels hjälpte Arne till att skriva klart boken, och eller redigera ska vi säga. Och tack för att vi fick komma.
Ja, tack själv. Fantastiskt roligt att ha Arnes polare på besök. Tack.
Nu mina vänner, så har vi kommit fram till vinnaren av själva priset för bästa egenutgivna bok 2018. Och vid första anblicken kan den här personen verka lite anspråkslös, kanske lite lågmält. Jag träffade honom själv för ganska exakt ett år sedan just på den här prisceremonin. Han hängde lite där borta i hörnet. Jag tror han hänger där i år också. Och kom fram lite grann försynt i slutet av ceremonin. Det var mitt första intryck av vinnaren. Sen har jag fått förmånen att ha några samtal med personen i fråga. Och ganska snart märker man att här har vi en mycket, mycket intelligent och ambitiös person. Och när man då har läst det här bidraget som vinner, så kommer ni också förstå att här är en enastående författare. En av de mest lovande författarna i Sverige just nu. En lysande stjärna på vår himmel. Och jag vill därför ta fram Arne Wiklander. Välkommen fram. Den tredje punkten.
Jag och Thomas har ju gått i samma plugg ute i Bollmora. Vet ni var Bollmora ligger?
Ja, helt
det ligger för halva. Nej, det ligger på rätt sida om stan. Du har fel. Vi har ju gått i samma plugg där ute, både i Stimmets skola och i Forellskolan. När jag skulle åka ut dit, när jag träffade min hustru som står där borta. Ja. Så skulle jag visa runt lite, och då skulle jag visa bland annat min högstadieskola, och då rundar man går igenom centrum och så rundar man en biograf, och så kommer man fram, så var det ingenting där. Då var det rivet hela skiten. Och det går inte att bygga något där, för det, hela marken är liksom kontaminerad efter att vi hade gått där. Så det är lite som BT-kemi, om ni kommer ihåg. Man får liksom skövla hela, gräva upp ända ner till berggrunden och liksom börja på nytt därifrån. Men jag är ju uppväxt i miljonprogrammet. Man byggde ju typ en miljon lägenheter från 1965 till 1975. Runt, och man bara liksom högg ner lite skogplättar här och där. Flemingsberg och liksom Solna, de här stora blåa kåkarna och Bollmora. Bollmora fanns det ingenting. Det fanns tre bondgårdar, ett slott, en kyrka och några sommarstugor. Sen var det bara skog. Så högg man ner hela skiten och sen så byggde man 8-våningshus. Och där växte jag upp. På 8:e våningen på Sikvägen i Bollmora. Med utsikt över hela skiten, kan man säga. Det var lite speciellt. Alltså man flyttade dit människor som aldrig hade varit där förut. Och sa, här får ni bo. Hepp! Och så kom man på, ja men de måste ju ha något att göra också på fritiden. Ja men vi bygger en fotbollsplan. Och så byggde man fotbollsplan. Och där växte jag upp i slutet på 70-talet, var i tonåren. Och då var det så att ändra var man sportfåne. Eller också så var man hårdrockare. Och alla de här grejerna som fanns, så måste man vara bra på något. Sport fick man, fick inte vara med i fotbollslaget om man var urusel. Då fick man sitta på bänken, eller också fick man stå i mål och så fick man stryk efteråt för man släppte in en massa bollar. Och så, nej, det kändes sådär alltså. Och hårdrock är lite likadant. Man måste vara bra på instrumenten och liksom och köra lite solon och sådär. Nej, det är inte min grej. Och för oss som blev kvar där liksom, oppsklasslivarna och så kom punken då liksom, och det var ju som en, det var, jag fick vara med utan att kunna någonting. Vi var ju skitdåliga på det mesta, och då började det hända saker, och det är det den här boken handlar om, när det börjar hända saker. Jag fick ju förmånen att umgås med väldigt udda snubbar där ute. Alltså vi hade en kille bland annat som vi kallar för Nils Pilsner, som skrev dikter och som han läste upp på nattbussen. Det finns ett kapitel i boken där han gör det, och det gjorde han i verkligheten också. Det är ju ingen som tror på de här historierna. Jag bara, du ljuger liksom, du bara hittar på. Men han läste dikter på nattbussen, och så blev det slagsmål, och så stannade busschauffören på motorvägen, och så kom snuten. Så var det varenda lördag kväll. Jag ska läsa några dikter. Ja, det är dikter va. Så blev det kaos. Varenda lördag kväll liksom. Fulla rekryter och gymnasister som skulle hem och sova, och så kom han med sina jävla dikter. Jag har plockat med tre autentiska dikter av Nils Pilsner i boken, för jag vet inte vad det blir. Jag tänkte han skulle komma hit ikväll, men det, han dyker aldrig upp i sådana här städade sammanhang. För han finns på riktigt och han skriver fortfarande lika sjuka dikter, faktiskt 40 år senare. Och så var det två bröder som bodde borta i Radhusområdet faktiskt, som jag i boken kallar för Hasse och Lasse. De var väldigt udda de där två liksom garagemekaniker, ni som växte upp på 70-talet vet att det är liksom de här killarna som aldrig duschade med långt hår som bara var nere vid garagen hela tiden och slangade bensin och allt på. Det var den typen av killar. Det som var udda lite med de här två var att de gillade punk. Det var inte alla garagemekaniker som gjorde det. Många garagemekaniker fick man faktiskt stryka av om man gav sig ner och liksom frågasatte att de slangade bensin ur brorsans motto och sådär. Och punken var väldigt, den var lite udda, för den var både kreativ och destruktiv samtidigt. Folk var helt galna, men det skapades en väldigt massa saker. Man började skriva låtar och folk som knappt kunde stava liksom. Det var ju riksdyslektiker som bara, jag skriver en låt, men vad står det då? Och så började man lära sig, kunde man lära sig liksom ett ackord på gitarren. Ja, men du får vara med i bandet. Problemet med mig var att jag kunde ju aldrig lära mig ens ett ackord. Jag fick jag sitta och trumma. Det var trummis, vilket är lite så här punkbandets, rockbandets svar på mål liksom. Du får stå i mål, du är så jävla dålig liksom. Det är trumkillen liksom. Eller de skulle försöka ha mig till att sjunga också. Det gick så där. Det finns ett kapitel där jag ska sjunga. Nej, det var inget vidare. Sen skrev man fanzin. Vet ni vad fanzin är? Fan magazine betyder det egentligen. Alltså vanliga snubbar som intervjuar rockband. Och det var så tacksamt till punken när Clash kom hit. Så kunde en 12-årig kille få en intervju med Joe Strummer. Och så, wow. Så de var ju själva punkare. Och tänkte, det är klart grabben ska ha en intervju. Ni skiter i de stora flaskorna. Killen ska ha en intervju. Så det var lite ball där. Det var lite väldigt speciell miljö. Och då kom vi på några stycken där ute, jag och Nils Pilsner och några till. Att kan man trycka upp ett fanzin på rangeringsmaskinen på farsans jobb, så måste man ju kunna trycka dikter också. Så vi började trycka diktsamlingar som man liksom gav bort och bytte mot en bejas eller liksom. Pilsner tryckte flera stycken. Jag tror att han tryckte 3 eller 4 stycken. Sen gjorde han en samlingsvolym där han tryckte alla sidor ovanpå varann. Så det blev ett svart på pappret. Samlingsskivan liksom. Och jag gav ut en diktsamling som heter Bejas Blues. Som jag tryckte upp i 80x till sist. Vilket man tyckte då, fan, det är ju jättemycket. Tjänabergs. Den kostar så här 5 spänn stycken, de här. 3 spänn stycken. Så punken var väldigt kreativ. Många som kommer springer ur punken liksom är ju idag också. Man jobbar på teatrar och man jobbar liksom med kreativa grejer. Sen vet jag inte, andra halvan av 80-talet, om jag ska vara riktigt ärlig, jag kommer inte ihåg så mycket. Nej, ingen. Och 1988 kommer jag inte ihåg någonting om. Jag har sett typ 7 foton. Man bara, okej, en äng. Okej. Det enda jag vet om 1988 är att jag var på en äng på Lidingö någon gång. Men någon gång fram på 90-talet så kände jag ändå, man borde ju liksom satsa på någonting på riktigt och inte bara dricka bejas. Så att jag anmälde mig till en skrivkurs 1994 tror jag det var. Och då samlade de ihop något stackars gäng uppe på en liten lokal på Söder. Någonstans där uppe. Och så stod den hyfsat känd svensk författare med ett sånt här klassiskt dubbelnamn som är poppis i min generation, som aldrig har kommit igen tyvärr, att det är Lars Åke. Han är en bra författare. Och han stod där och skulle berätta för oss stackars satar att det här med att skriva, det var ju liksom, det var ju allvarliga grejer. Man skulle ju liksom, det var ju ingen trams. Man måste vara seriös. Och det skulle vara drama. Det skulle handla typ om en kvinna som skulle forsla ett piano över den australiensiska kontinenten. Och alla låg liksom i fosterställning och råmade av ångest. Och man måste skriva om och skriva om och skriva om och skriva om. Och jag kände efter ett tag, vad fan, det här verkar ju pisstråkigt. Det är min grej det här egentligen. Jag blev väldigt tveksam. Jag ballade av. Jag slutade skriva. Jag skrev ingenting på över 20 år. Och det är inget fel på Lars-Åke. Han är duktig. Han kan hantverket. Men han kanske inte var världsmästare på liksom entusiasmer. Jag kände att det är ju helt värdelöst. Sen det där med sitt fläsk och sånt. Alltså, jag var ju en ganska rastlös kille. Vad heter det, liksom en kvart börjar man tänka, vad fan, ska man inte gå och tjacka en pejas eller något? Sitta här i alldeles sol. Så att jag hade inte den där, för det är faktiskt så, man måste kunna sitta still i åtminstone 45 minuter. Det är ju inte så mycket gjort, faktiskt. Så jag skrev ingenting på en 20 år, inte ett skit. Men sen, av någon lustig slump, så blev jag sittande under en kokospalm faktiskt. Nere på en liten avdankad kolonialstad som heter Tamatav, yeah. Som ligger på Madagaskars jag kan ju hålla reda på väst och öst, men det är östkusten den ligger på. Och för första gången på liksom typ väldigt länge så hade jag ingenting för mig. Och det var hett och jag var lite febrig och ankommen och sådär och satt där i någon jävla vinstol. Och då flöt hela liksom sena 70-talet, lösgjorde sig från sina fördämningar, liksom förtöjningar i botten av järnbarken och flöt upp i taket. Så tänkte jag, någon borde ju skriva en bok om de här sköna lirarna, Nils Pilsner och de här bröderna och alla de här. Bosse Lutén, om ni vet vem det är, han har ju skrivit en bok själv. Han var ju också med i det här gänget där ute. Så tänkte jag, det är ju ingen jävel som kommer skriva om de här stolparna. Nej, jag får fan göra det själv alltså. Mm. Så när jag kom hem så satte jag mig vid min dåvarande särbos skrivbord ute i Hallunda. Vilket är en skön miljö om man ska skriva om Bollmora, Hallunda liksom. Där, dagens Bollmora. Och så började jag skriva. Bollmora på 70-talet var ganska speciellt. Det var den enda för Stockholmsförorten där man kunde köpa både skjutvapen och knark i centrum. Inte för att jag köpte varken skjutvapen eller knark. Så mycket i alla fall. Men det var ett ställe, man åkte in till gallerian där de tidiga punkarna hängde ju i gallerian. Krippa och Yvette och alla de där. Och så sa man, det är fest på gång. Ja, sa de, var då någonstans? Bollmora, nej! Men vi vågade inte åka dit. Och det är liksom Rinkeby då. Man säger, vi går till Rinkeby, nej! Jag vågar inte, de är galna där ute. Det var Bollmora. Och det var därför man sen tvättade bort namnet Bollmora. Man säger inte Bollmora. Man säger inte Bollmora centrum. Man säger Tyresö. Det är bara moderater där ute som klipper gräsmattan och tvättar bilen. Sådär. Och sen skrev jag den här. Den är ganska så splittrad. Jag brukar säga sammanhang är överskattat. Mitt liv kan man inte säga att det är liksom där i punkt A, där i punkt B. Och så var vi på C. Nej, men så ser det inte ut. Man är på A, sen är man på P och sen är man kanske på S och svänger och sen är man tillbaka på B. Det är liksom, det är inte så som det är en klassisk deckare att man kliver fram på slutet och säger, så här var det. Man kommer ligga där på sitt yttersta och tänka, vad fan bodde jag där borta tillsammans med den människan? Är märkligt. Och man får aldrig någon svar på det. Inte jag i alla fall. Så, men sen var det ju också lite, det är typiskt mig att jag skickade in det här manuset när jag hade skrivit klart det. Då hade jag bökat ganska mycket. Jag bökar ganska mycket med språket i det här. Jag skriver mycket slang, mycket svordomar. Jag skriver ungefär som jag pratar, vilket är jättesvårt. Man kan inte skriva precis som man pratar, för det blir bara liksom. Man spelar in sig själv och skriver ner allt. Nej, det går inte. Och jag skriver bara med gemener. Versalerna är ju liksom textens ordningsmän. De vill man inte, ordningsmän, nej. Ni vet, det är de där som säger, nej, det är dags för dig att gå hem nu. Ta in en vid ett litet rum nere vid T-centralen och slå en med batonger och så. Nej, det är inget bra. Så jag skickar ut versalerna. Så det enda gången det är versaler, det är när det kommer en upprörd medborgare eller en arg poliskonstapel. Och det gör det ganska ofta. Så. Sen skickar jag in det här manuskriptet till 15 förlag. Och så fick jag svar från ett förlag som jag inte hade skickat det till. Jag har ingen aning, men så var det. Vill ni höra en liten dutte? Jag tänkte att jag kunde... Jag kan ju aldrig bestämma om jag ska läsa. Men jag tänkte läsa en liten passage där jag kommer hem till de här två bröderna som i boken heter Hasse och Lasse. De heter ju inte det egentligen. Egentligen heter de Johan och Anders. Och jag heter ju också Anders egentligen. Alltså i min generation så heter nästan alla heter Anders. De som inte heter Anders heter Stefan. Det var så många Andersar i det där punkgänget där ute och ingen kallades för Anders. Jag kallades ju för Arne och en kille kallade för Håsson för han heter Hansson i efternamn och så vidare och så vidare. Men sen var det en kille som hette Anders som vi kallade för Anders. Men honom kom vi sen att kalla för Anders Anders. Bara kom vi liksom poängtera att det var just han man pratade om, ingen annan Anders. Så många Andersar var det. Boken handlar också väldigt mycket om planlösa förflyttningar. Man tar sig från punkt A till punkt B och försöker undvika att hamna på punkt C. Punkt C som då oftast är snuttecken i handen. För på den tiden fanns det ingen polisstation ute i Holmåra, så plockade han så körde de ända till handen. Så släppte de ut den mitt i natten där, så fick man ta sig hem bäst fan man vill. Det är också ett annat kapitel än det jag ska läsa där. Så släpper jag ut mig mitt i natten och sen någon lustig slump så tar de mig igen så jag kommer tillbaka till polishäcken en gång till. Så jag plockade snuten två gånger samma kväll. Det är en frustration. Men i det här lilla stycket som är bara ett, liksom ett utdrag ur ett kapitel, så kommer jag hem till den yngre brodern som kallas Lasse. Och han håller på att laga sin ena doja som har gått sönder. Och det var typ en sån här sko. Om man punkar ska man ha så här dojer. Teddy Shoes, det hade Pistols i början och köpte på McLarens affär på Kings Road. Problemet med de här dojerna är att sulan lossnar från själva skon. För sulan är så jävla stor så att man liksom får inte med sig den när man går. Så då ska han laga sin sko. Mycket gjorde man ju själv på 70-talet. Man lagar kläder och man lagar skor. Och sen klippte man sönder kläderna. Så sydde man ihop dem igen och höll på och juxa. Men nu kommer jag in där i deras radhus. Där de bor, bröderna. Och följande utspinner sig. Dörren till Lasses rum var stängd. Jag öppnade den och kikade in. Lasse stod borta vid fönstret, vänd utåt mot gatan. Han höjde handen till en hälsning när jag klev in. Jag flyttade undan en kartong med motordelar och en olja overall och satte mig på madrassen. Han stod kvar vid fönstret. Det luktade om möjligt ännu märkligare i Lasses rum än i Hasses. Det var som om en bilverkstad kommit körande från Doftgatan rakt ut i korsningen där en tvättkorg kom i hög fart från odörvägen utan att lämna företräde samtidigt som tre skivor salami klev ut i vägbanan mot röd gubbe. Det tog några minuter för näsan att vänja sig. Vad gör du? Jag limmar mina skor, svarade han. Han fick vrida rejält på huvudet när han pratade med mig. Han hade den ena av sina svarta teddy shoes på sig. Har de gått sönder? Ja, sulan släppte. Jag tänkte det måste gå att limma fast den med epoxylim. Men man skulle pressa ihop fogarna i 20 minuter. Och det blev jävligt jobbigt att sitta och pressa ihop skon. Så jag tänkte att jag ställer mig i den. Då pressar jag ihop den. Smart. Det tyckte jag också, men det verkar runnit ut lite lim ur skon och ner under kulan. Och nu sitter jag fast i mattan. Han lyfte foten och mycket riktigt, mattan följde med. Aj fan, jag sitter fast i mattan. Men kan du inte bara kliva ur skon? Efter ett par sekunders tystnad svarade han, det har du rätt i. Kan jag ju, tänkte jag inte på. Han böjde sig ner, öppnade det lilla spännet och klev ur. Han tittade fundersamt på skon som satt kvar i mattan. Du får skära loss den. Han sträckte på sig, rullade med axlarna och tog sig åt nacken. Jag undrade hur länge han stod där. Jag vill inte fråga. Han försvann ut i garaget och kom tillbaka med en mattkniv. När han skurit bort skon satt en del av mattan kvar under kulan. Det försvinner när du knallar omkring. Han nickade. I mattan borta vid fönstret var nu ett avlångt, kalt fält som om en man med frätande fötter stått och tittat ut. Lasse flyttade undan samma kartong med motordelar som jag redan flyttat en gång och satte sig på en pinnstol. Jag har skrivit en dikt, sa han. Lägg av, jag visste inte att du skrev dikter. Det visste inte jag heller. Vill du höra? Självklart. Han grävde i fickorna på sina skitiga jeans och plockade fram några skruvar, en pytteliten pennstump, sitt busskort och en skiftnyckel. Till sist fick han fram en hopknögglad papperslapp som han omsorgsfullt vek upp och slätade ut. Han satte sig lite rakare i ryggen, harklade sig, kastade en snabb blick på mig och började läsa. Svårt är att leva, svårt är att dö. Svårt är att skita i meter djup snö. Han tystnade och tittade förväntansfullt på mig. Skitbra, sa jag och gav honom en spontan applåd. Han sken upp.
Jag tänkte säga några ord också om Arnes sätt att skriva. För att, det nämns att jag också är redigerar för den här boken. Det innebär att jag har inte själv varit med och bedömt hans insats i Selma-priset, utan det är andra jurymedlemmar som har gjort det. Men en sak som är speciellt för Arne, och som kanske också är ett vinnande koncept, för även Fredrik Westin här, som inte heller använder sig av stora bokstäver. Det kanske är någonting att ha med sig, om man bara skriver för små bokstäver. Och det är lite kul, för att i morse när jag kollade på TT vad de hade gått ut med nu angående den här Selma-prisvinnaren, så såg jag, för jag var väldigt nogsam med det underlaget som jag var med och påverkade, att titeln är den tredje punkten med en liten bokstav här. Det har jag redigerat säkert fem gånger för att det skulle komma rätt ut i TT. Men det har suttit någon väldigt nitisk person på TT eller på DN eller på GP, kanske på alla de här tidningarna, och tänkt att nej, där hade de nog fel, för där ska det vara en stor bokstav. Och jag tycker det är lite roligt, för att det är liksom ett sätt att ge ett eftertryck runt den här texten. Det här är liksom en liten protest mot det etablerade. Det är ju det den här ungdomskulten handlar om, och det har då Arne förstärkt. Sen pratade jag också om det här med att skriva i slang, sociolekt och så vidare. Om ni inte har testat det någon gång, så kommer ni förstå när ni gör det att det här är fruktansvärt svårt. Det går inte att bara liksom ibland latcha till och lite grann så här. Utan ska man gå in hela vägen i någon typ av annorlunda språk, så måste det vara konsekvent hanterat varenda mening genom hela boken.
Och det har hon klarat. Det är strålande. Vi har en annan, Else Johansson, vet du om det är? Mm. Ja, en av de största kvinnliga författarna. Hon skrev på dialekt. Hon lyckades med den trilogi. Och Arne klarade också. Så att, helt enastående. Jag vill härmed då överlämna ett diplom. Om vi har en motivering till varför Arne vi kan med sin den tredje punkaren med liten bokstav. Har vunnit priset för bästa egenutgivna bok. Medryckande och med en unik och uppfriskande berättarröst följer läsaren storyn om en grupp unga punkare och deras spontana vansinnesfärder genom tillvaron. Förutom att den tredje punkaren är ett färgsprakande porträtt över en ungdomskull som växte fram under 70-talet med punken, är boken en humoristisk skildring där den är som allra bäst. Intelligent, rak och verklighetsbaserad. Var man ung under denna period kommer man att känna igen sig i många dråpligheter. Det finns böcker som är tidlösa och som generation efter generation vill och kan ta till sig. Med sin bok Den tredje punkan har Arne Wikander tvivelsutan skapat en modern klassiker som kommer att stå rakryggad långt in i framtiden. Grattis Arne!
Det finns ju ett kapitel i boken som heter Ute i spenaten. Det här är spenat alltså. Allting, och det handlar om när vi hamnar ute i naturen av misstag. Vilket är en fruktansvärd upplevelse. Det är helt obekvämt och inga sittplatser och blött och jävligt.
Jättebra.
Tack!
Det kvingen Nils Pilsner-dikt.
Nej.
Grattis Arne till det fina priset.
Tack.
Hur känns det som vi säger i idrottsvärlden?
Det känns bra. Det är ju, som vi säger i skidvärlden, det är ju alltid kul att få vara med.
Ja, och du har ju mycket emotionellt tal om din fotbollskarriär som målvakt. Den som var sämst var målvakt och fick spö för att man släppte in för mycket mål.
Så var det. Det klarar man ju sig från när man skriver böcker uppenbarligen. Så att, jag skriver nog hellre böcker när jag står i mål i Tyres FF. Alltså. Helt klart så.
Vad roligt att du fick första priset, 20 000 kronor.
Tack, ja. Jag är helt bedövad av detta. Det hade jag aldrig trott. Alltså.
Ja, det är ju... Det var väl egentligen ingen som gjorde. Vi träffades ju för fyra månader sedan och gjorde radioprogram för att det var lite, vad heter det, kul med en bok om Bollmora.
Naturligtvis måste man ju sätta Bollmora på kartan. Så är det.
Men vi pratade inte så mycket om att det skulle bli så mycket större.
Bollmora, eller?
Din bok.
Nej, men det var väl lite planerat att det liksom, det skulle, jag trodde inte någon skulle vilja ge ut det ens. Så att vinna ett pris för en kille som, det enda jag har vunnit är väl att jag blev utsatt till Sveriges sämst klädde man 1981. Det är väl det enda jag har vunnit hela mitt liv. Men nu har jag pris.
I Bollmora.
I Bollmora.
Du har också en uppföljare på gång.
Ja, jag har ju börjat skriva på en uppföljare. Den har arbetsnamnet Den tionde punkaren.
Vad kommer den handla om då?
Ja, vi får ju följa de här galningarna framåt i livet när man ska kliva ut på arbetsmarknaden, hur det går och ja, det kläms kanske ytterligare. Någon korvmacka, någon bejas och sådär, så att det rullar på.
Ja, bejas har ju en framtidande roll. Jag tror att du nämnde Bejas fyra eller fem gånger i takttal.
Det måste man ju göra. Det är ju skandal att de inte säljer Bejas på systemet.
För det hade du tänkt att ha här och bjuda på.
Ja, då hade vi köpt tjackat några flarror med oss och gått ner och satt oss i Rolis efteråt.
Ja, du ska få fira vidare Arne. Jättestort grattis.
Tack.